Hej och välkomna till Familjehemspodden. En podd för dig som är intresserad av familjens frågor, är familjehem, är eller har varit familjens placerad eller har barn som bor i familjehem. Vi som har den här podden heter Birgitta Harberg
och Monia Sunesson. Och i dagens program ska vi plocka upp en tråd från er lyssnare. I vårt frågeavsnitt så kom det upp lite programidéer från er. Och bland annat var det en lyssnare som gärna ville höra om lite olika vinklar om att vara jourhem. Och vi har nu hittat ett jourhem som är jourhem åt Uppsala kommun och har varit i några år.
Precis. Och vi har det här kontrakterade jourhemmet med oss via länk.
Japp.
Och teknikens under är verkligen fantastiska och väldigt komplicerade för oss som är socionomer och inte alls tekniker.
Precis.
Men vi har de här nu, Oskar och Kristin i Familjehemspodden. Välkomna!
Tack så mycket!
Tack, tack!
Kul att ha er här och att vi äntligen fick tekniken att funka.
Ja. Vill ni berätta lite grann för lyssnarna vilka ni är och hur er familjesituation ser ut?
Ja, jag heter Kristin och
Oskar då.
Och vi har två biologiska barn som är 14 och 10 just nu. Och vi har varit jourhem i drygt 5,5 år. Vi började som vanlig jour som vi säger innan vi blev kontrakterade.
Om ni bara vill förklara vad ni menar med vanlig jour ifall det är någon som inte riktigt förstår där ute.
Vanlig jour, då jobbade jag ju fortfarande med mitt vanliga jobb då.
Ja,
och så fick jag en placering och den flickan hamnade ju, var ju alltså på förskola. Och då funkade ju våra liv, det fann ju på ganska som vanligt. Men sen då så blev vi uppflyttade om man säger så till kontrakterat. Och nu är det detta jag gör, detta är mitt heltidsarbete. Så.
Man kan ju säga att det är ju du har möjligheten att välja när du vill ta uppdraget som jourhem. Som kontrakterad jour så kan det ju, går vi tomma som vi säger, så ringer det då, så är det ju bara att jobba så att säga direkt då.
Tackar jag
liksom. Då har vi inte möjligheten då, utan då har vi istället en semesterperiod som vi kan ta då, alla som jobbar i den här gruppen då.
Ja, ni tillhör en grupp.
Vi är ett antal familjer i Uppsala som är kontrakterade. Och då kan vi aldrig säga nej till en placering. Och vi har 34 veckor semester under ett helt år. Och jag har en grundlön. Så. Så när vi går tomma, då har jag en liten grundlön. Så att jag inte ska ta något annat jobb.
Och jag vet ju att i vissa kontrakterade jourhem, då måste man dessutom kunna ställa upp att ta emot barnet inom ett visst antal timmar. Är det så även för er?
Ja, 4 timmar.
På 4 timmar?
Det har ju aldrig hänt. Det går ju fortare än så. Vi säger så. Jag lämnar ju aldrig Uppsala. Liksom. Utan ringer de så kommer det ju en placering inom liksom, max 2 timmar.
Men det är 8-5 liksom? Eller i helger också? Som ni tar emot.
Dygnet samma. 4-7 året om, förutom de här 4 veckorna.
Så ni är kopplade på något sätt till jouren också, för så ser det inte alltid ut.
Precis, till socialjouren, utan de ringer ju på nätterna på helgerna.
Och det är väldigt spännande, men hur kom det sig från första början att ni kom på det här? Att, ja, men varför ska vi inte bli jourhem? Vill ni berätta?
Ja, alltså vi pratade om detta redan nästan innan vi var gifta. Att vi hade, eller jag hade speciellt en längtan efter detta och du hakade ju på den direkt.
Absolut.
Och sen tog det ju väldigt många år innan vi väl hoppade på det. Men jag är ju uppvuxen med att vår familj har varit kontaktfamilj. Så för mig var det ganska naturligt på den vägen. Du hade det väldigt nära i din familj. Med vänner runt omkring er och så. Och jag hade min bästa kompis var både familjehemsbaserad och hennes familj var familjehem och jourhem. Och det är väl mina största idoler än idag. Våra föredömen. Så det var på den vägen. Vi var till och med på en infoträff innan vi fick barn själva. Och sådär. Men sen så tog det många år innan vi ville att våra barn skulle bli lite större. Och de var ju inte stora alls när vi började igen. Nu när man backar bak. Men så var det och du tog tag i det.
Ja, nej men så var det ju. Jag höll på att säga, vi måste ju nästan gå 10, 12, 15 år innan vi liksom väl tog tag i det. Men en dag så gick jag faktiskt bara in på Uppsala kommuns hemsida då och skrev en intresseanmälan. Och jag tror det var direkt kopplat mot jourhem om jag minns rätt då. Och på den vägen blev det ju då att det började röra på sig.
Så det var du som tog taget och skrev in och anmälde er?
Exakt, så spännande. Var det faktiskt.
Mm. Det är oftast det största steget att göra det. Mm. Man hade önskat att någon bara ringde och sa, du, vi har ett barn här. Skulle ni kunna ta emot det? För man är så liksom villig att göra det, men det är svårt att ta det här steget och sen veta vad som väntar en på. Och lite så.
Jag tror det är den stora frågan man ställer sig innan man kliver på uppdraget. Det är just det här att man har en bild av att det är liksom, det är väldigt stort. Det är väldigt krävande på något vis. Och så. Men jag tycker att man gör det lite för svårt för sig själv liksom, och tänka så. Det är inte så komplicerat egentligen.
Och när du hade skickat in den här ansökan till kommunen så misstänker jag att ni har blivit utredda på något sätt. Och det som vi har funderat på lite mer är ju hur ni liksom, om ni har pratat med vänner som har blivit familjehem, om ni ser att har ni blivit utredda på samma sätt tror ni, eller har det varit någon skillnad?
Ja, men alltså, det drog igång en utredning med hembesök och den delen direkt efter att vi hade skickat in den här ansökan. Det tog väl lite tag, men sen så drog det igång. Och då fick vi ju, då var det ju en utredning med intervjuer och frågeformulär och annat som vi båda fick svara på oberoende av varandra då. Mm. Och detta i sin tur sen resulterade ju i att vi gick kursen Ett hem att växa i en grupp där vi var blandade, både liksom uppdragstagare som hade placeringar och vi som var helt nya då i detta. På frågan om det skiljer sig mellan familjehem och jourhem, så nej, det gör det ju inte, utan det ska ju vara samma liksom. Och det var ju nog en fråga, tror jag, i början där lite grann också. Det var nog att för då var vi ju, alltså både familjehem och jourhem var vi inne på, men vi var ju väldigt fokuserade på jourdelen. Och jag tror att man tog det här jour som en lite svårare, alltså man tänkte själv att det var ett svårare uppdrag. Men det är ju ganska lika, så därför så är ju utredningen lika, jag säger. Mm.
Och jag tänker på det här, du berättade för oss ju, Oskar, att det var kanske mer en tillfällighet att det blir att du klickade in jourhem, men det var inte ett medvetet val av er att det var just jourhem ni ville bli och inte familjehem, liksom med mer långvariga placeringar.
Ja, alltså det har väl alltid varit den här jouren som har liksom triggat oss lite granna. Vi gillar ju det akuta liksom. Det spelar ingen roll om klockan är 1 på natten eller om hon är 11 på förmiddagen liksom. Men vi ser nog att det är just det här att kunna gå in och jobba liksom under en period med ett barn som är väldigt berikande för oss då, som vi tycker då. Mm. Och ge det här första stödet då. Mm.
Och ni började som vanligt jourhem och idag är ni kontrakterat jourhem. Vill ni beskriva skillnaden det är att vara just vanligt jourhem och ett kontrakterat jourhem?
Den största skillnaden är ju då att jag är tillgänglig dygnet runt 24/7 året om. Förutom 4 veckors semester som jag har rätt att ta ut. Och jag får aldrig tacka nej till en placering. Jag har liksom kan inte ha några önskemål. När vi var vanlig jourhem så kunde vi önska en viss ålder, ett visst kön. Ja, var mycket mer fria. Att det passar oss att ha ett förskolebarn på grund av mitt arbete och så vidare. Nu har vi ju inga sådana, om vi säger så. Vi önskar ju gärna 0-10 på grund av att våra barn inte är så gamla själva. Och speciellt inte när vi börjar då. Och sen så har jag en grundlön. Om vi går tomma, som vi säger, om vi inte har en placering under en viss period, så har jag ändå en grundlön för att inte kunna ta något annat arbete eller vara liknande, utan vara tillgänglig igen. Så det är väl den största skillnaden.
Det förekommer ju också, då ska jag tillägga, just att om går man tom så kan det vara så att någon i gruppen som vi jobbar med då har en semesterperiod eller någonting. Då kan det vara så att ett barn får tillfälligt flytta in till oss under en vecka. Så att vi hjälps åt där också då. Därför gör det ju att man är tillgänglig egentligen alla dagar förutom när du har semester.
Men då skulle det kunna vara också så, misstänker jag då, att om ni har en placering och en av era, så att säga, kollegor i teamet ska ha semester, så kan ni ha två barn en period då? Kan det bli så, eller?
Helst inte, för vi har på vårt kontrakt att vi har en placering bara. Och det är väldigt olika i våra grupp. Vissa har ju 3-4 placeringar, men vi har bara möjlighet att ta emot ett barn.
Utifrån ert boende, så att säga. Sen tänkte jag bara vilja förtydliga så att ingen, för vi pratade om det innan intervjun, det här med att vara jourhem och den ersättning man får, så är det fortfarande ett arvode. Även om det känns som en lön, så är det ett arvode. Och du har ju sagt att du är hemma på heltid. Och då har ju du nämnt, Kristina, att det är du. Hur har ni resonerat runt vem som är hemma, och hur ser du på att liksom ha ett heltidsuppdrag i hemmet, så som det ändå är att vara jourhem?
Det var nog ganska naturligt att jag skulle vara hemma. Det var jag som hade längtat mycket efter att få göra den här grejen. Och våra barn var ju då 4 och 8 när vi började. Så det var ju en liten förmån att få vara hemma lite extra med sina egna barn och kunna liksom anpassa tiden. Att vara hemma och ha mer tid för dem och även de här extra barnen. Så är det en fråga.
Hur är jag har heltid hemma?
Att vara hemma på heltid igen, det är ganska både ensam. Man har inga kollegor, utan det är ju jag. Och jag ringer dig, Oskar, om det är något. Men berikande för mig är ju att jag är kontrakterad. Så att vi har den här gruppen som är i Uppsala då. Vi har reflektionsträffar en gång i månaden där vi träffas. Och pratar om våra utmaningar och glädjeämnen och lite så. Så det gör ju mycket för mig. Men sen är det ju en utmaning att vara hemma jämt. Att jag på fredag eftermiddag aldrig och gå hem från mitt jobb. Utan det fortsätter hela helgen och hela sommaren. Allting. Det är ju såklart en utmaning att aldrig känna sig ledig. Och samtidigt så är det så detta jag vill göra. Så att det är liksom, det är en blandning, absolut. I vissa perioder, beroende på vad man har för placering, känner man ju verkligen att nej, jag skulle vilja gå hem som alla andra gör. Men det gör jag inte. Jag hade en väninna som sa när jag började, för jag hade varit dagmamma innan jag började med det här en period. Och då sa hon att det är som att du har dagbarn, fast de går aldrig hem. Jag bara, precis. Exakt, känslan var så tydlig att nej, det är som att jag har andras barn här och vi liksom leker och jag tar hand om dem som att det är mina egna. Men de går aldrig hem.
Jag måste bara fråga, hur många, för du beskriver att det blir lite som kollegor, det här teamet som ni är. Hur många jourhem är ni som ni samarbetar med?
Just nu är jag lite osäker, men jag tror vi brukar ligga runt
12.
Kontrakterade.
Då har du ändå ett gäng kollegor på ett sätt.
Ja, det har jag. Men en gång i månaden.
En gång i månaden, ja. Ja. Och nu är ju ni då ett kontrakterat jourfamiljehem, och då är vi lite nyfikna på om ni vill berätta för lyssnarna här i podden hur det går till när ett barn kommer till er och hur det rent känslomässigt är för er och er familj när det kommer ett nytt barn in.
Ja, så rent konkret så går det ju till på det sättet att telefoner ringer antingen till Kristina eller till mig då. Från antingen då en handläggare, våran handläggare som vi har på socialen, eller om det är andra tider på dygnet så är det socialjouren som ringer då. Och då kan det vara en avisering om att vi har ett pågående ärende som behöver passeras. Och det kan vara klart så att kan vi komma inom en timma eller vi kommer inom den här tiden. Det kan också vara som så att det kan vara ett ärende som helt enkelt löses, alltså på annat sätt än att behöva komma till oss. Så att vi kan ju stå på tå, men också det blir avbokat, om vi ska kalla det så då. Men det som sker sen är väl egentligen att ett barn står i hallen här bara, helt enkelt. Alternativt att vi hämtar på olika hem har det varit, eller inne på socialtjänst. Så att det kan ju finnas olika scenarion där.
Är det vanligare att ni hämtar barnen än att någon kommer med barnen till er, låter det som?
Det är nog oftast de kommer hit, skulle jag säga, ändå. Det brukar vara så. Och då blir det ett överlämnande här. Och det är ju allt ifrån att man kommer med barnvagnar, flera väskor, leksaker, till att de kommer med en plastpåse. Med det liksom det lilla de hade då att komma med, egentligen i klädväg. Det är så. Så att det är väl egentligen det som händer. Och sen känslomässigt så är det ju olika varje gång. Det kan ju komma barn som, vad ska jag säga då, känns liksom lite, de har liksom inte riktigt, de förstår ju inte riktigt vad det är som händer, utan de stormar bara in, och det kan ju både vara glädje och nu ska vi leka och så där, och så kan det ju ta ett dygn, flera dagar innan det landar, vad det egentligen är som pågår. Så det är ju väldigt, väldigt olika egentligen, skulle jag säga, hur vi upplever det. Och det som är det intressanta och som jag tycker är också en fin sak i det, det är ju det att vi är ju fyra i våran familj, men vi kopplar ju jätteolika med de här barnen som kommer. Mm. Det kan ju vara så att både jag och Kristin och våra barn upplever barnen på precis helt olika sätt. Vissa kopplar jättebra och blir som bästisar och det bara krockar mellan vissa, så att det är jättemycket att jobba på hela tiden. Och det är ju den första tiden som kan kännas svår i detta, tycker jag då.
Mm. Jag tänkte på när ni berättade att de kommer med barnen. Jag tänker, jag får ju direkt en bild vilka de är. Men vilka är det som kommer med barnen?
Ja, det är ju socialtjänsten. Ja. Inga föräldrar. Det har varit med mormor en gång som vi har haft. Annars är det ju socialtjänsten som lämnar över. Och säger ju då till de här barnen som de ofta träffat en väldigt stund som de får med i det här akut omhändertaget. Mm. Så det är ju väldigt mycket nytt för barnen på en och samma gång. Mm.
Så ni får inte så ofta så mycket information heller om barnen?
Den är väldigt minimal alltså. För att man förstår att socialtjänsten inte har så mycket att komma med heller. Och att se dem. Vill de inte dela med sig av jättemycket, för det kan vara inte säkerställd info.
Mm. Ja, just det.
Men även ibland då så hamnar vi ju på utredningshem där barnen har varit med sina föräldrar, och då kan man ju även få träffa en förälder till exempel. Vi har haft en liten inskolning en gång till och med. Så det sker väldigt olika.
Tyckte det var en liten intressant reflektion du sa där, som jag tänkte att det är viktigt att poängtera, att ibland så har socialtjänsten information men den är inte säkerställd. Det är faktiskt en fin reflektion. Mm. Vi båda två jobbar ju på socialkontor som ni förstår. Och ni har ju en del kontakt med socialtjänsten. Hur ser det ut? Jag förstår ju att det är de som kommer med barnet som ni beskriver. Och hur ser det ut sen i ert perspektiv?
Sen drar det igång, om man säger så. Då är det intensivt när man är jourhem, och det tror jag det är en väldigt stor skillnad mot familjehem, när allting oftast har börjat kanske lägga sig och man vet nätverk och diagnoser och liksom många grejer runt omkring. I det här skedet vet vi väldigt, väldigt lite, och det är otroligt de första dagarna, kanske veckorna, både från våran handläggare och barnsekreteraren och Ja, och sen blir det ju till placering om det väl när det har gått ett antal veckor månader då innan barnet ska vidare. Men och advokater innan det ska upp i domstol, och de ska kontaktas barnet väldigt tidigt, och vi ska upp till barnskyddsteamet som det heter här på läkarundersökning med barnet så fort som möjligt. Så i början är det är brandlarm liksom, och man gillar det. Mm. Det är mycket på en gång och ja, det är spännande.
Och jag tänker det kanske vi ska berätta för våra lyssnare, att när barn blir placerade så ska ju de läkarundersökas enligt BBC, och är det dessutom då en förhandling i domstol eftersom ni är ett jourhem då, så kan ju barnen placeras där innan det ska vidare och innan man går vidare med ansökan till rätten, och då behöver man också ha en läkarundersökning, och den här läkarundersökningen det är för att säkerställa att det inte finns några hinder för att man ska placera barnet, och det är inskrivet i lagen att man ska göra det då inför förhandling och enligt riktlinjer i BBC då att man ska göra det inför en placering så att barnens alla behov ska bli tillgodosedda. Och
sen finns det ju alltid föräldrar med också. Ni nämnde att en mormor har varit med, men hur ser kontakten ut med mormor? Nej, mormor, nu snurrar jag till. Hur ser kontakten ut med mormor? Hur ser er kontakt ut generellt med föräldrar nu när ni i er roll som jourhem?
Ja, den är ju kan också vara väldigt intensiv. och ibland obefintlig. Så det är väldigt olika det med. Men det tycker jag ju att vi kompletterar varandra väldigt mycket. Jag är ju oftast ett väldigt hot mot mammorna. Nu får vi ju säga att oftast är det mammor som inblandar här. Väldigt sällan det har på att göra faktiskt tyvärr. Och jag blir ju ett hot mot de här mammorna i början. Och då är det ganska bra ibland att du tar den kontakten med ett telefonsamtal. De är oftast ganska lugna med dig.
Mm, så är det. Nej, men det är också, vi pratar lite om, jag tror man kan flika in det, att det är också viktigt att se det. Även om Kristin jobbar med detta heltid, så är man två liksom, i familjen som måste ta det här ansvaret. Så är det lite grann. Man måste hjälpas åt. Och därav så blir det ganska naturligt hur man hanterar de olika. Medan jag kan då känna åt andra hållet ibland viss respekt och så när jag, om jag måste ta en kontakt med då de papperna som kan finnas. Då. Så att det är verkligen så att jag tycker det går att matcha det där ganska bra över gränsen så. Och då nej, men jag tycker vi får till det ganska bra. I början så är det ju alltid så att det är väldigt upprört oftast. Liksom. Det är upprörda känslor. Det kan vara liksom, som du senast har fått fråga. Liksom, hur kan du jobba med det här? Hur kan du ta liksom, ett annat barn? Vad är min säkerhet i att du kommer kunna älska och ta hand om det här barnet? Men det är ju som du brukar säga. Att det brukar ju lugna sig liksom. Och
man behöver ju bygga ett förtroende med de här föräldrarna. Mm. Och jag har en väldigt stor respekt för dem. Mm. När de har blivit av med sitt barn, när man ska säga. Jag är oftast väldigt liksom, känslomässigt första kvällen de sover här och ska lägga dem. Att man vet att det finns en mamma här ute i Uppsala som längtar jättemycket sitt barn. Och att ha en respekt för de här. De gör ju det inte med mening eller med flit, utan det har ju hänt någonting tragiskt. Det har jag stor respekt för. Och det är som sagt lugnat sig, och vi brukar få en jättefin relation som kan vara efter att barnen har flyttat härifrån. För de, ofta som man ska vara grov nu då, hatar ju socialtjänsten. Och jag kopplas ihop med socialtjänsten. Och de tänker att det är jag som har omhändertagit deras barn. Det är jag som har tagit deras barn ifrån dem. Till när de väl vänder det till att nej, du tar hand om mitt barn under en period eller liknande. Och då blir det ju en liksom, slags liten ömsesidig kärlek till varandra. Och de får en respekt för mig för att jag gör detta, öppnar upp mitt hem. Och våra barn delar med sig av sina saker till deras barn. Och det brukar bli väldigt fint. Det är sällan det inte har gått att lösa konflikter eller något liknande. Utan Ja, man får bjuda på sig själv. Och det är stort. För det är inte bara det barnet vi tar hand om. Utan vi tar hand om hela nätverket. Och då handlar det om mormor och farmor och syskon som vill träffa sina syskon. Och mormor som längtar efter sitt barnbarn och så vidare. Så det är ju en stor famn man öppnar upp till rasiga människor.
Mm. Får bara fråga en liten grej till utifrån det här med föräldrar. För på något ställe har jag hört att man tänker att jourhem, då har man inte umgängena i jourhemmet utan det ska vara någon annanstans. Är det så det ser ut för er också? Eller är det olika?
Vi är lite naiva i början och öppnade upp våra hem, men det gör vi inte idag. Utan nu är det stängt för barnen att det här ska vara en fristad. Här är det inget föräldrarna kan komma och besöka eller något liknande. Utan vi ses på andra platser och det tycker jag fungerar absolut.
Mm. Ja, och jag tycker att i detta är det också det att vi vet ju så pass lite inför det här. Och det kan ju hända så mycket i den första tiden med om det ska få vara umgängen eller inte få vara umgängen också. Alltså bilden ska ju klarna under en tid och då måste det få vara en fristad. För det är ju också så att man måste ju lägga in i beräkningen att det kan finnas en hotbild på ett sätt. Att någon av föräldrarna eller någon anhörig på något sätt vill hämta sitt barn helt enkelt. Och då har vi nog varit ganska noga där faktiskt. Vi har jobbat med både, hur kallar det, enklare och skyddare och svårare fall så att säga. Och då klart att då vill man ha en fristad och känna att vi är trygga hos oss.
Mm. Och det är nog min erfarenhet också av att jobba inom socialtjänsten och främst med barnen då, att de gärna vill ha sitt familjehem lite, att det är deras att säga och att de vill träffa mamma och pappa någon annanstans. Även om de många gånger har velat att mamma och pappa ska veta var de bor och så. Men det är ju en skillnad på det att ha umgänget. Så. Mm.
Mm. Många som jag har pratat med när jag har stött på i både privat och i jobbet som funderar på det här med att bli familjehem. Och så tycker de att det är så svårt att man inte vet att barnen ska få vara kvar. Och att det har varit en grej som har gjort att de inte vill bli familjehem. Men ni vet ju att barnen alltid inte ska vara kvar. Så att det är på ett annat sätt för er. Skulle ni bara vilja beskriva lite hur ni tänker att det här påverkar er? Är det en barn som ni tänker att men det här skulle vi haft kvar? Vi ska sluta vara jourhem? Eller hur är det att vara i er roll i just den där komplexa biten?
Jo, men som vuxen så kan man ju ha en gräns i sig själv, eller man ska säga, liksom en gräns hur mycket jag släpper in det här barnet. Men som barn är ju det svårt att ha en gräns hur mycket jag släpper in ett annat barn. Så för våra biologiska barn är ju detta en större utmaning än vad det är för oss. Och med åren har man ju som vuxen verkligen lärt sig hur mycket ska jag släppa in det här barnet. Självklart så kan jag älska det här barnet och liksom knyta an till det på ett visst sätt. Men ändå hålla en liten distans för att det är lättare när de åker härifrån. Men för våra barn så vore det hemskt ifall de skulle kunna sätta en gräns i sitt hjärta. Liksom, hur mycket man ska tycka om någon eller inte. Eller släppa in någon. Så för dem är ju det en större utmaning när de här barnen åker härifrån. Och som sagt, som du sa innan, så knyter man an väldigt olika till dessa barn. Jättelika. Och det måste man ju ha en stor respekt för. Och är du jour, då måste du ha den gå in med detta helt, att de här barnen ska härifrån. Vi har fått frågan, tror jag, nästan med alla ifall vi vill behålla dem. Mm. För tyvärr så blir de här jourbarnen kvar ganska länge. Mm. Vår första placering var kvar här i 1,5 år. Och det var ju en jättestor utmaning när vi var så nya. Att kunna släppa henne vidare utan att få dåligt samvete. För det är det du lätt kan få som jour. Familj, när du har haft ett barn här väldigt länge, att ja, nu ska jag säga tack och adjö till dig. Liksom, det kan ju kännas helt iskallt. Mm. Men har du den här inställningen från början att det är för en period att prata med barnet om det väldigt tydligt från början att här, antingen ska du tillbaka till din mamma och pappa eller så ska du till ett familjehem. Och det har ju vi verkligen bollat över till socialtjänsten, att det ska inte komma ifrån oss. Utan de ska tydligt förmedla det varje gång de är här och har ett barnbesök. För att det är lätt, man får dåligt samvete annars, att vi vill inte ha kvar dig, och så är det inte, utan man får förklara vårt uppdrag, och det förklarar man även för deras föräldrar, för de önskar ju i slutändan att deras barn ska få bo kvar här, att de ska slippa en ytterligare flytt. Så för dem måste man också vara jättetydlig från början att det här är bara en kort period. Mm. Som tyvärr oftast inte blir så kort. Ja. Enligt de här 4-6 månader som är ja, vad ska man säga? En rekommendation eller att man...
Ja, det är lag. Det är lag, men
det är lag, så är det ju. Ja. Den hålls ju tyvärr väldigt, väldigt.
Ja.
Utan vi är uppe på 7-9 månader.
Ja. Och det svider ju hjärtat att höra detta, för det finns så många barn här ute i Sverige som behöver ha en trygg famn att komma till. Så är det verkligen någonting vi skulle vilja önska, så är det att fler kan öppna sina hem till de här barnen som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. För, och jag tycker, jag och Monia tittar på varandra, tyckte det var så bra att ni också säger det till socialtjänsten. Det är ert ansvar att berätta det här för barnen och föräldrarna. För det är faktiskt ett ansvar som vilar på socialtjänsten, att vara så raka och tydliga. Även om det även för dem är jobbigt.
Mm. Jag håller helt med. Och det jo, men många gånger när man får frågan ifall ni vill... Ja, ändra det och bli familjehem, behålla det här barnet. Så kan man ibland känna att man gör det för att barnet har varit här för länge. Mm. För att vi har knutit an, barnet har knutit an. Men vår längtan är inte egentligen att vara ett familjehem. Mm. Och då känner man att man kanske tar emot ett barn av fel anledning.
Mm.
Och det har vi fått påminna oss om så många gånger. Att vad är våran ursprungstänke? Jo, det är att vara ett bohem, inte ett familjehem. På grund av ett dåligt samvete. Utan ska du bli ett familjehem, då ska du ta emot ett barn för hela livet. Och det är en helt annan tanke än vad vi gör.
Mm. Och det är väl en sån där grej det ni sätter ord på som är viktigt för familjehemsekreterare. Eller framförallt barnens socialsekreterare faktiskt har med sig. Att vad gör man mot ett jourhem när man ställer den där frågan? Ställ frågan till deras familjehemsekreterare istället. Så att det går där. För det gör ju någonting.
Mm. Mm. Och jag tänker på det här. Nu har ju ni egna barn. Har ni funderat lite grann på dem i förhållande till att ni är jourhem?
Jo, men det är klart att man gör. Och det gör vi väl väldigt ofta och hela tiden. Och det där är ju... Det är ju liksom en liten rädsla man har kanske, att man på något vis, är det här bra för barnet? Ställer man sig frågan. Men vi tror faktiskt att det är där, och vi tänker att det här liksom ska berika dem på olika sätt och hjälpa dem att också få en förståelse för olika situationer och olika familjesituationer och annat. Men som vi brukar säga och som vi alltid gör inför en, eller efter att ett barn har flyttat, det är väl egentligen att vi sitter ner och ställer frågan rätt ut och alla får säga vad de tycker. Ska vi fortsätta med det här? Ja eller nej? Och det är vi ju 100% eniga om, att skulle det finnas minsta tveksamhet hos våra barn, att vi märker att någonting inte liksom fungerar i rätt, eller att de är tveksamma att har det så här, då slutar vi. Så är det ju. Så det måste man ju alltid tänka, att vi kommer först i detta.
Mm.
Mm.
Ja, vi brukar alltid ställa en fråga till de som vi intervjuar i våran podd, och det handlar om barnperspektivet. Och vi undrar helt enkelt, hur ser ni på ert uppdrag som jourhem utifrån placerade barns perspektiv? Vad är bra och vad tänker ni kanske skulle kunna förbättras?
Ja, det är ju många som undrar hur man kan jobba som jourhem, och att jourhem finns faktiskt även i ens omgivning, att de inte hamnar i ett familjehem direkt, att de får komma till den här mellandistansen, om man säger så. Och den ser jag som avgörande för de här barnen, för att de ska hamna i ett bra familjehem, att den matchningen ska bli så bra som möjligt, så behövs tyvärr den här tiden emellan. För det är sällan som socialtjänsten vet så mycket om barnen innan de kommer hit, att kunna göra en bra matchning. Så där känner jag att man ger socialtjänsten mer tid att kunna hitta det bästa för barnen. Och det är ju sällan vi skulle ha en invändning mot att familjehemmet inte matchar. Utan alla ska vara nöjda och det ska kännas bra för oss att lämna över till nästa familj och även för den biologiska familjen, att de som har fått ett förtroende för oss. Och när jag kan säga till en biologisk mamma att det här blir jättebra, jag har haft en jättefin inskolning med det här familjehemmet och jag känner mig jättetrygg med den familjen, då blir det oftast lugnt på alla håll och kanter. Så ur det barnperspektivet så känner vi att vi är en bit på vägen, att vi ger dem en trygghet för en kort period i det mest dramatiska de har varit med om, att få lämna sin biologiska familj, att få landa här och få trygghet, se någonting annat tills de kommer vidare. Och oftast är det ju så att de kommer till ett familjehem, i alla fall så som vi har haft det, och inte tillbaka till föräldrar.
Ja, jättefantastiska berättelser och reflektioner och saker ni har delat idag. Och vi är jättetacksamma för att ni ville vara med oss idag. Så jag tror att vi tar och knyter ihop säcken, eller avsnittet här.
Ja,
eller hur?
Ja, och tackar er så jättemycket för att ni ville vara med oss idag.
Tack. Tack för att vi fick frågan.
Ja, då säger vi hej då till er. Och tack alla ni där ute för att ni har lyssnat på Familjehemspodden idag med mig Monia.
Och med mig Birgitta. Gå gärna in på familjehemspodden.se på vår hemsida och följ oss på Facebook och eller Instagram.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Hej då.